Jag tycker ju personligen att ett myndighetsgodkännande är av ganska stort värde. Därför att det är ändå ett kvitto på att en åtgärd är utförd på ett för myndigheten acceptabelt sätt. Och det är också, men jag kan förstå ditt dilemma med att utfärda det, därför att det är på något sätt att myndigheten tar ansvar för att det är slutfört på ett sätt som myndigheten kanske har svårt att göra ibland.
Jag tror att Christer var först här och ville ha ett ord med i debatten, och sen Rolf, är du välkommen att komma in.
Jag hör på konsulterna på ena sidan och myndigheterna på andra sidan, och hör båda rädda för att ta ett beslut egentligen om vad innebär det här. Konsulterna har gjort sin utredning och vågar inte ta riktigt ställning till vad det här resultatet innebär. Och myndigheterna vågar inte på sin sida ta ett beslut heller om det, av rädsla av fel. Och där sitter man då som beställare mitt i. Och det vanliga är ändå så att den här dialogen går mellan konsulten och myndigheten, medan beställaren får slutresultatet i slutet någonstans, efter att det har bollats fram och tillbaka ett tag. Så beställaren har väldigt lite att säga till om i sammanhanget egentligen. Man gör sin beställning från början.
Då använder du fel konsult.
Ja.
Nej,
vi känner inte riktigt igen oss där. För jag tycker beställaren styr ganska mycket faktiskt.
Nej, jag tycker att det är väldigt mycket som går mellan, fram och tillbaka.
Rolf?
I vårt fall så har vi fått hjälp av Naturvårdsverket att ta fram en förlaga till det här godkännande dokumentet. Och de avslutande orden där, det är att det för närvarande inte finns anledning till ytterligare åtgärder. Och ett sånt godkännande skulle man väl kunna få. Därför att vi har ju också ett avtal med fastighetsägarna i det här fallet. Och vi vill ju avsluta projektet gentemot fastighetsägarna. Och där fyller det här dokumentet en väldigt bra funktion.
Thomas Nilsson?
Den typen av godkännande som du pratar om här, det är ju den typen som vi brukar ge från myndighetens sida, att ärendet inte föranleder någon ytterligare åtgärd för närvarande. Det är ju alltid en fara av många anledningar för myndigheten att fatta ett direkt beslut och friskriva ett område. En förklaring är ju skadeståndsansvar till exempel. Det är kanske lite långsökt, men en annan är ju att föroreningar som man trots allt lämnar kvar, man vet ju inte idag med 100% sannolikhet om det är någon fara eller inte. Och då har ju myndigheten så att säga tagit ett för stort steg i samband med det här beslutet. Så det är en mycket viktig förklaring till varför vi inte gör det. Jag vet att man gör det i andra länder, men inte här.
Åke?
Ja, jag tänkte följa upp det där bara och säga att vi har ju, för att spetsa till lite, så råkar jag sitta i 3 små uppdrag om just konsultansvar. Och bara nämna dem så ni känner hur svårt det här. Vi har alltså en konsult som vi som konsulter ska granska, som för några år sedan avgav ett utlåtande att en frifas olja kunde lämnas på en plats eftersom grundvattengradienten var väldigt liten, så den inte rörde sig av det skälet, eftersom den här typen av olja stannar i närheten. Sen efter det har man startat en sanering, och det faktum att man lämnar frifas har ju när guppat upp och ner med vattenståndsvariationerna orsakat en mycket, mycket dyrare sanering i efterhand. Är det ett konsultansvar eller är det ett beställaransvar? Det är någonting som ska debatteras i någon slags rättsprocess framledes. Likaledes det andra projektet där en konsult har sagt att trikloretylen går inte genom lera. Och dessutom har man angett att det luktade inte från borrhålen, så det var nog ingen anledning att misstänka att det fanns kvar som ett problem. Kan vi stå här och fnissa, men om vi flyttar oss 6 år tillbaka i tiden, var det branschtypiskt, läst konsulttypiskt eller tidstypiskt är frågan. Och varför sa myndigheten ingenting om det här? Och entreprenören som sen tjänade grova pengar på att hitta att det faktiskt hade fortsatt ner genom leran och visste om det här. Och hade börjat sin himlans skrivelse med att han friskriver sig från alla fel i konsultens dokumentation. Fast han mycket väl satt med facit som entreprenör eftersom han gav sig in i det här med stöd av sina referenser. Det här är 2, jag tror nu knappt jag orkar ta det tredje, men det är väldigt lustigt med hänsyn till det här vi diskuterar om myndighetens ansvar. En beställare är jättearg för en sanering har skett till mindre känslig markanvändning som en nivå. Och han vill starta en process mot en konsult som ingenstans har sagt att det var förhandlingsbart. MKM är ju bara ett riktvärde, det har ingenting med saneringsgräns att göra. Det står ju till och med i den här eminenta riktlinjen att den inte ska användas som en saneringsgräns under särskilda omständigheter. Har den konsulten upplyst på ett riktigt sätt? Och varför sa inte myndigheten någonting? Jo, de klappade händerna och var jätteglada. Klart, ni ska sanera till MKM. Har vi ingenting att administrera framledes?
Yes. Tack så mycket, Åke. Är det någon från myndigheten, Thomas eller Thomas, som vill respondera på detta? Ska jag lämna ordet till dig, Mikael, eftersom deltagarna på scen...
Jaha, du.
Ja, jag vet faktiskt inte riktigt vad jag ska säga. Kan du precisera frågan en gång till? Så att jag...
vi har ju hört mycket här tycker att vi inte tar ställning. Men när det kommer ett dokument där man tar ställning så gapar och sväljer myndigheten lite för lätt. Kanske en del beställare upplever då. Just det här du antyder lite grann, Christer, att dialogen går mellan myndighet och beställare, men myndigheten kanske inte säger så mycket, mer än godkänner när konsulten tvingas fram till kanten och säger någonting. Och då om man efteråt sitter och ska betala notan för att sanera ett större område till MKM som i annat fall används för tung industriell verksamhet. Varför var ingen som sa till i tid att det skulle bli så här dyrt? Jag menar, det är en typisk fråga där myndigheten hade kunnat sagt att du kanske inte behöver vara så här duktig, du kanske inte behöver sanera till MKM, för det här är en plats där det kanske inte alls är lämpligt att diskutera med generella riktvärden som utgångspunkt. Det är ett väldigt typiskt förfarande, och alla dessa entreprenörer som gärna skyller på konsulter, de har ju fostrats i en skola där man entreprenadjuridiskt ska utgå från att man ska hitta fel i handlingar.
Tack så mycket, Åke. Då, Thomas, har du möjlighet att respondera, sen du, Erik? Ja.
Nej, det är nog riktigt som du säger, att det är sällan att vi går in i ett läge och så att säga kräver mindre åtgärder av i samband med skälighetsbedömning och så vidare då, som vi förutsätter. Men som sagt, med försiktighetsprincipen och det långsiktiga tänkandet, så att säga, om man ska titta på tusenårsperspektivet, så ser inte jag någon anledning för oss att gå in och påverka detta förslag, så att säga, utan att MKM får väl gälla som gräns i det fallet.
Tack, Thomas. Mikael, du hade något att säga?
Nej, jag håller med. Alltså, det finns ju ingen anledning för oss att gå in och ifrågasätta och höja ribban kanske. Varför, på vilka grunder skulle vi göra det? Vi är ju inte de som är satta till att ha gjort den här utredningen, tagit fram de här förslagen till åtgärder som nu ligger på bordet. Och konsulten kommit fram till att det här är miljömässigt motiverat, tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt. Då skulle vi gå helt plötsligt gå in och säga att nej, men det här är ju inte ekonomiskt rimligt att göra detta. När det kommer från ett förslag från den som ska göra den här åtgärden. Jag förstår inte riktigt.
Då kan man väl säga att med ditt utgångspunkt så är det helt klart att en konsult kanske då kan hängas upp. För det är han som bär det slutgiltiga ansvaret för den bedömningen. Och problemet blir, anser våran beställare, att vi på fastigheten intill gjorde en platsspecifik riskbedömning. Man behöver inte göra särskilt mycket alls. Så på ena kåken kostade nästan inga pengar alls. På den andra, precis intill, gräns, axel mot axel, kostade jättemycket. Det enda som skiljer är konsulten. Risken är densamma. Det är klart, myndigheten har inget att säga.
Jo, men nu blandar du ihop. Nu har vi olika... Jag menar, någon form av helhetsgrepp har vi. Ja. Det ska ju gälla samma premisser för de områdena. Det hoppas jag att det här måste fram tidigare då kanske och belysas på ett korrekt sätt innan man tvingas ta det här steget. Men det var just det jag sa, att man måste också då kunna presentera olika lösningar. Vad händer om vi gör si? Vad får det för några miljökonsekvenser? Är det tekniskt möjligt? Vad kostar det? Om vi gör så här istället så kostar det så här mycket, och då tar vi de riskerna.
Tack.
Och vi får använda den tekniken.
Tack,
det är det jag menar.
Då lämnar jag sista ordet till Erik.
Ja, jag gillar Åkes uttryck där, att jag har blivit fostrad i att hitta fel i handlingar. Och det tar jag gärna emot med stolthet. Därför att det är nämligen så att konsulten, han tar ju betalt av beställaren för att producera dessa handlingar. Och när vi då får dessa handlingar till oss, så står det, som jag nämnde, i Umeå för er som var där, att entreprenören ska beakta krav och beslut som myndigheter kan komma att ställa under entreprenadtiden. Då måste man ju alltså som entreprenör reagera. Alltså, vi ska lämna ett pris vid ett specifikt tillfälle. Men vi ska vara beredda på att kommer myndigheten och säger något annat mitt i entreprenaden, då är det det som gäller. Och en viktig regel med de handlingar, eller det vi jobbar efter, AB 92 och ABT 94, är ju att de handlingar som konsulten presenterar för oss ska vara kalkyleringsbara.
Tack så mycket, Erik. Då bryter vi paneldebatten här mitt när den är som hetast. Jag förstår att det här är en het debatt för kvällen. Det har varit oerhört intressant att lyssna på er. Jag vill tacka er så jättemycket. Jag vill tacka auditoriet för att ni har lyssnat. Och jag vill också tacka Per för att han satte ribban och klargjorde det ansvar som konsulterna faktiskt har i det här arbetet. Sen har det kommit en hel del frågor kring middagen, och självklart är det en måltid vi ska inta gemensamt. Så att det serveras alltså mat på folk den här dansbandsaftonen som vi är inbjudna till. Så jag hälsar er välkomna tillbaka hit klockan 19.30, och tack så mycket panelen.